listen up, let me tell you about this pie. It's the flying jukebox, it's a real oddity. They play the tunes that'll set you free, from the old school hits to the funkadelic grooves. The podcast that'll make you move, the flying jukebox is taking you back to the days of old where the beats were fat. Turn up the volume, let the speakers blast. With the old school hip-hop, memories will last. The flying jukebox, bringing it live. Get ready to vibe, cause it's no jive. So tune in, catch the show. The old school hip-hop, let it flow.
Hej och välkomna till den flygande jukeboxen. En podd av, med och för musikälskare. Jag heter Patrik Stanelius och det här är det 50:e avsnittet av podden. Ett jubileumsavsnitt. Kul att ni har hängt med så här länge. Och förhoppningsvis blir det minst lika många avsnitt framöver. Med jubilar i det här avsnittet är ingen mindre än en person som jag har velat träffa sedan den här podden föddes. Det är en person med ett gediget förflutet i 90-talets indie-Sverige. Men som idag är, så här tror jag beskriver honom senare i avsnittet, en atlas som bär upp Indie-Sverige på sin rygg. I alla fall delar av Indie-Sverige. Det är väl en tolkningsfråga såklart. Min formulering. Men jag pratar om Carl Jonas Winqvist. Lyssna på det här. Idrissa Somauro och Le Clips, Second Hand Orchestra, Blood Music, The Hope Singers, Nino Keller, Iris Viljanen, Randiga Rut, Lamin Sissoko, Isak Sundström, Johnny Mbizo Diani, det är en av mina favoriter, Folke Nikanor, Gasper Nali, Madalitso Band, Barnet, Torkel Rasmusson, Shida Shahabi, Ole Wikström, The Kula Band, Daniel Ögren, Anna Järvinen, Viktor Brobacke, Skator, Wow Wow Kollektiv, Dina Ögon, Brigaden. Allt det som jag nämner här är saker som Carl Jonas har släppt på sitt skivbolag Sing a Songfighter, och det är bara ett urval. Det är ett helt unikt skivbolag. Det går inte att stoppa Carl Jonas smak i ett litet fack, utan varje släpp är en ny upptäckt, ett nytt oväntat äventyr. Och jag personligen är så glad att det finns någon som, om man ska dra någon sorts julparallell här, så är det lucköppning hela året med ojämna mellanrum. På tal om det, så när ni hör det här så finns Carl Jonas julskiva med The Second Hand Orchestra ute. När vi spelade in här för några veckor sedan så var det inte släppt den, utan det vi pratar om är liksom det senaste. Men lite tid har förflutit, så är det ibland när man gör saker i förväg. Den är jättefin, och om ni lyssnar på julmusik i maj så kan ni göra det också. Men annars så vill jag bara rekommendera er som lyssnar på den sortens musik under ett snävt tidsfönster att passa på nu. Passa också på att spana in Carl Jonas Winqvists Kaleidoskop i P2. Det är musikaliska skattkister varje gång. Hörrni, det blir ett till avsnitt i år utöver det här. Men nu tycker jag vi tar och lyssnar på Carl Jonas Winqvist. 3 år plus eller minus har det tagit för oss.
Mm. Har du det? Ja.
Och hamna här.
Mm.
Men jag tror det kommer vara värt väntan.
Ja, absolut. 3 år. Ja, ibland är det svårt att få till saker.
Ja, men du är ju också en väldigt flitig människa som har extremt mycket saker på gång samtidigt. Och sen så har ju alla människor ett liv vid sidan av också. Det får man ju ha respekt för. Jag sitter snett mitt emot Carl Jonas Winqvist.
Hej.
Hej. Musikalisk mångsysslare, just nu kanske mest känd med stort K som Atlas-figuren som bär Indie-Sverige på sina axlar med hjälp av skivbolaget Sing a Songfighter.
Mm, det var fint. Atlas-figur. Ja, det blir tungt att bära det på ryggen, men man får ju hjälp.
Man får hjälp, ja, absolut. Mm. Och vi kommer att prata en hel del om det. Så här är det. Vi skulle ju kunna ägna flera timmar åt att bara prata Sing a Songfighter och din katalog där. Vi kommer dyka ner i katalogen och framförallt prata om vad som hänt på sistone och vad som liksom verkligen ligger runt hörnet eller som precis har hänt. Men det kommer också handla om grejer utanför det. Så att det blir lite av varje här.
Mm.
Och jag ska spela en låt för det här nu direkt som jag kommer att tänka på så fort jag såg omslaget på ditt senaste släppta album, Carl Jonas.
Mm-hmm.
Falcon is sitting on his summer sand at dawn, unlocking flooded silver cages. And with a silver in her eyes, all the lovely faces.
Mm. Intressant. Jag har precis tänkt på henne.
Okej, ja, då får du berätta när vi fejdar ut sen. Spela The Falconer från skivan Desert Shore. Och medan vi lyssnade så sa du, jag har precis tänkt på henne.
Mm. Eller jag har precis läst om henne. Det var något citat som flimrade förbi. Jag tror att det var Lou Reed som hade sagt att hon var den mest underskattade, eller han tyckte att hon var den största låtskrivaren och att hennes soloalbum alla var mästerverk som var oöverträffade. Och så var det någonting mer han sa. Jo, att hennes soloalbum pressades upp i jättestora upplagor, men att han inte förstod var de tog vägen, för att de gick inte att hitta. Och han undrade om de fanns på väldigt dåliga loppisar där ingen letade, eller om de hade blivit förstörda, för han menade att någonting var konstigt. De dök aldrig upp liksom.
Alltså, jag brukar frekventera skivbackar, och just det här albumet är någonting som jag aldrig har sett dyka upp.
Det är ju jättekonstigt.
För att stärka Lou Reeds tes här.
Ja, och då tänkte jag på det att herregud, jag har ju inte lyssnat så mycket på henne. Självklart så har jag jag tycker verkligen om en novellvet, och det betyder jättemycket för mig, men jag har nog inte Marble Index, absolut, men jag har hela tiden tänkt att jag måste nog ge mig in i den där.
Ja, det här är en väldigt bra skiva.
Ja.
Förstår du kopplingen som jag var inne på?
Ja, visst, alltså det säger väl någonting om att jag kanske släpper mycket saker, eller så säger det något att jag är lite rörig och kaosig, men min sista skiva, då blir jag lite osäker.
Det senaste.
Ja, senaste.
Ja, men jag tänker på...
Vilken menar du?
Det är ett album som vi ska lyssna på en bit från typ sen också. Men ditt senaste Blood Music-släpp.
Ja, ja. Ja, för det var det jag tänkte att det borde vara det.
Mm. Ja, ja, men jag tycker det är ett fantastiskt omslagsfoto som du gärna får berätta mer om. Men det är alltså, det föreställer dig.
Ja, precis.
Som liten pojke sittande vid...
En hemorgel, ja.
Ja, och här lyssnar vi på en person med en väldigt egen röst som sitter och nudlar på en tramporgel.
Ja, men, jo, men den förstår jag, den kopplingen. Och då var introt var helt fantastiskt. Mm.
Här har hon fått hjälp av John Cale bland annat, som är en av producenterna på skivan. Men kanske inga likheter i övrigt, men det är inte helt... Det är någonting med bilden och min liksom inre bild av Nico när hon sitter och trampar fram den här som alltså jag ser någon viss överlapp.
Mm, absolut. Hon var ju så oerhört cool bara. I den miljön jag befann mig, jag vet inte om det här omslaget, det var något som jag fick till mig nu ganska nyligen. Och jag hade aldrig sett fotot innan, men det måste vara mitt första liksom, ja, mitt första dokumenterade möte med musik, tror jag. 10-11 år, någonting. Och jag minns ju att jag älskade att sitta vid just hemorgler, för att det fanns så mycket rytmer och autokomp och sånt där.
Hade du någon favorit? Typ March?
March, ja, alltså favoriten var ju när man såg att de hade olika färger och när man förstod att man kan lägga ihop två rytmer och skapa en egen rytm.
Typ March Samba.
Ja, absolut. March Samba är bra och Begin och ja, men Bossa Nova tillsammans med något brukar ofta bli fint också.
Jag tänkte, om man kollar på rolllistan på många album som du har haft ett finger med i leken på, så är det ofta, ganska ofta så att du är med på liksom skak och skrot och percussion. Är det så att det kan härledas tillbaka till det här autokomp-fascinationen?
Ja, det kan det. Du är något ganska bra på spåren där faktiskt, för att jag tror att det kan härleda till att jag aldrig riktigt har funnit min plats. Så att det som är i utkanterna tycker jag om liksom. Det där sista rasslet som behövs för att det inte ska bli för liksom tomt eller, och just autokomp-grejerna tyckte jag ju om, för att då kunde jag inte spela på den tiden, men den hjälpte mig att spela.
Mm.
Ibland när jag är liksom, ska man säga, orättvis, nej, men ibland när jag är lite hård mot mig själv, så brukar jag säga att jag fortfarande inte kan spela, men att jag älskar att befinna mig i spelandets rum och gärna få vara med och inte domdera, men ha massa idéer. Det har ju att göra med många saker, men det är väl också smak. Det är inte så att jag bara lyssnar på musik med folk som inte kan spela, men det är någonting med det här lite trasiga och sökande som, det är min grej tror jag.
Mm. Vi ska prata alldeles strax om de tidigare posterna i ditt musikaliska CV. Men med det etoset så blir jag nyfiken på om liksom, har du någonsin halkat ner i punkträsket?
Ska vi se. Autokomp och sen så kom tonåren och jag spelade inte musik. Bodde långt in i skogen i Småland och det fanns inte så mycket musik i hemmet. Det fanns en liten skivsamling som där det fanns Beatles och Rolling Stones och sånt där. Men det fanns ingen musikskola vad jag kommer ihåg. Och det fanns inga band, för det var mina kompisar. Det var i så fall idrott. Så.
Men, vi snackar Småland, alltså de småländska skogarna.
Ja.
Och då är det trimmad moppe och
absolut.
Fotboll. Typ.
Eddie Medusa var ju kungen.
Mm.
Jo, men sen så kom faktiskt, jag gick gymnasiet och då fick jag en vän som var punkare och då föll vi dit. Bildade ett band, Ulla Blå, en liten...
En blinkning till Ebba Grön.
Nej, det kan man säga, ja. Nej, så absolut punk och hittade massa olika favoritband, Crass och Dead Kennedys. Och,
ja. Hur lät Ulla Blå då?
Ulla Blå var ju helt vilt, för att det var, vi var ganska sopiga på att spela såklart, men vi, det viktiga var väl att vi skulle vara arga, men sen vi var ju ganska små och det var inte helt seriöst, så att när ilskan hade lagt sig så blev vi ju oerhört snälla, så att vi gjorde en cover på Björn Afzelius, en ganska sen låt, tror den heter Nio liv. Som inte alls hörde ihop med de andra låtarna. Det kunde vara någon låt som var vansinnigt arg och kanske inte helt politiskt korrekt och sådär. Och sen så kom Björn Afzelius-låten och sen kanske inte spelade någon vaggvisa, men det skulle inte förvåna mig, för det var liksom ingen riktning i bandet.
Och fick du in autokompet där på något?
Nej. Jag var trummis. Ja, jag var autokompet.
Du var autokompet, manualkompet.
Ja.
Då kanske det var liksom under de här åren som någon sorts missionsförklaring började formuleras i ditt huvud. Jag ska spela upp en grej för dig här. Mm. Och tänkte ta tempen på hur du känner inför de här orden ungefär 25 år senare.
Om man ska ha rätt att spela musik idag så tycker jag att man ska kunna kräva att man inte är förutsägbar, att man inte spelar någonting som har funnits innan, att man anstränger sig som fan för att göra någonting som är spännande, inte att det ska vara effektsökeri, men att man inte bara står och kör någonting på rutin eller kör... Det finns oerhört mycket musik som är helt meningslös idag.
Ingen kommentar.
Ja, jag tycker det är ett starkt uttalande.
Mm. Om man ska ha rätt att spela musik så ska man göra någonting som inte har gjorts innan. Ja. Jag vet inte vem det var som sa det, men han var ju seriös och allvarlig.
Mm. Ska vi, innan vi försöker packa upp det där så tänker jag att vi tar och lyssnar på någonting som den personen var med om att skapa.
Mm.
Carl Jonas, vad lyssnade vi på?
Det där var First Floor Power. Love will come knocking at your door.
Mm. Jag tänkte fråga, när lyssnade du på det här senast? Men ni återförenades ju för inte jättelänge sedan. Så...
Mm. Ja, vi gjorde lite spelningar.
Ja.
Gjorde vi?
Du, ja. Alltså, ni återförenades för att spela live?
Yes.
2017 kanske var?
Det kan stämma, ja. Mm. För det var ju något jubileum. Det kanske, precis... Det var 17 år sedan...
sen debutalbumet släppte.
Ja.
Klassiskt 17-årsjubileum.
Ja, precis.
Ja, som sagt, det här citatet som vi hörde, det är yttrat av dig, Anno, 1998.
Mm.
Och med i dokumentären It's hard to smile when you've got one black tooth in your mouth.
Ja.
Som jag rekommenderar alla att se. Den finns i sin helhet på YouTube.
Mm.
Och är både ett fantastiskt tidsdokument från det sena 90-talets indie-Sverige och en jättebra film. Alltså det finns en sån fin båge i filmen, alltså om er resa som band.
Mm.
Det här är liksom kanske grejer som du har tröskat flitigt i ditt liv, så att vi dröjer kvar exakt så länge som du vill. Men...
Nej, jag har inte tröskat det så mycket. Jag har väl kanske glömt bort och sen blev jag påmind, jag såg den här dokumentären med en av mina söner och hans vän ganska nyss.
Och vad tyckte de?
Alltså de gapskrattade ju, men det var ju också för att de inte riktigt kunde förstå att det där var jag som hade en fet mustasch och satt och rökte och försökte se cool ut och... Och de har ju nog väldigt svårt att förstå det musikaliska, det här riktigt stappliga. För att vi var ju, det var ju verkligen tiden strax innan man kunde göra demos själv och man kunde spela in sig själv. Där på 90-talet så var det verkligen att man försökte få ihop pengar för att kunna gå in i en, som man då tyckte var en vråldyr studio, och man var i händerna på någon annan och... Man behärskade inte någon utrustning och ja, man kunde inte heller liksom laga inspelningar på ett bra sätt själv hemma. Nu kan man ju få, det är ju sällan man hör något nytt idag som någon har spelat in hemma som låter som en demo. Men det lät ju verkligen demo på den tiden.
Jag skulle säga, alltså utan facit i hand, om den här filmen hade tagit slut precis innan ni hamnar i Koppom och spelar in på Silence, då hade man ju nog tänkt att så här, de här människorna finns inte idag. För att det är sällan, nu får man inte höra, alltså så här, liksom, vi musikälskare har ju inte tillgång till alla demos och sådär, så att man vet inte alltid före och efter.
Mm.
Men med facit i hand så är det liksom få band som har ett tydligare före och efter ett riktigt mixerbord och en riktig studio. För att det hade liksom kunnat vara en nästan, och det säger med all välmening och respekt, men det hade liksom nästan kunnat vara en parodi på ett väldigt seriöst och pretentiöst gäng, liksom indie kids, som låter hellre än bra.
Jag älskar ju det, att man var så kompromisslös, och det fanns något väldigt fint i de här, vi kunde göra hemmainspelningar på liksom den billigaste kassettbandspelaren, och det finns någonting grymt i det, men det är ju sjövilt och kan göra ont i öronen här och där, och om det nu är 25 år sedan, så jag skulle säga att det känns som 250 år sedan.
Ja, det finns, det är ju så här otroligt starka scener när du ringer till recensenter och alltså liksom makthavare i tykosfären.
Det gör väl mest ont att se idag, för att visst gjorde vi det, och vi var verkligen, vi ville komma ut med musiken och sådär, men vi var också oerhört naiva. Det där uttalandet vi hörde, jag var ju, man kan väl säga att jag är sent utvecklad, för jag undrar liksom, vad är 10 år när jag sa det, eller herregud, jag var, men vi var också, om man är naiv så är man ju lätt lurad, eller man är lätt övertalad. Så de där scenerna, så är det ju med dokumentärer, att det är ju inte helt rakt upp och ner, ibland är det regisserat, och det där var ju väldigt manusaktigt. Det skulle ju vara en kamp. Och man skulle gärna hitta det som var jobbigast för oss, för att sen kunna
få till vändningar.
Ja, precis.
Ja. Ja, men det förstår jag, men samtidigt...
Och det gör ont att se idag, liksom, varför gick jag med på att sitta, och vi hade någon slags högtalartelefon och har någon skivbolagsboss i andra änden liksom, och...
Jag tycker ändå den konversationen, när du får höra, det är någon individ som säger så här, men jag tycker det är bra, jag freakar inte på det, men liksom, det är bra. Men det vi kommer till är, på den tiden, så var det ändå så, för att ert första album, There Is Hope, släpptes och fick ett ganska blandat mottagande, i alla fall i Sverige. Men det är lite som enligt den här devisen, dålig press är också press. Att ni verkade som band då under en tid där det inte fanns så många distributionskällor. Alltså folk köpte skivor i affärer. Det fanns musikjournalistik. Man läste folks åsikter. En sågning kunde ju liksom teoretiskt sänka ett band.
Oh ja.
Såklart. Men folk brydde sig. Folk tyckte. Och jag undrar om det är så här i kontrast till idag, när det finns liksom mer musik än vad man någonsin kommer hinna lyssna på. Och allt är så fragmenterat. Och det finns ingen riktig så här kritikerkår eller liksom journalistkår som är ett smakråd och tyckare. Alltså kan du sakna, även om ni fick mycket stryk, kan du sakna en tid där det var liksom ändå så att folk brydde sig och diskuterade det ni ägnade er åt?
Jag kan sakna det som musikälskare och som att driva eget skivbolag, att hjälpa andra att producera skivor. Den jag idag kan sakna den tiden, absolut, men för själva mitt egna musicerande och för vårt band, Fossil Power, så det är väl nog en större bild jag kan sakna. Men det är som du säger, det är både och. Man kunde verkligen sänka något och man fäste extremt stor vikt vid vad vissa sa. Men sen fick vi inte så mycket stryk, men vi fick vår första, allra första recension på skivan var en hård omgångsstryk. Och det är det alla minns. Och sen andra recensioner som följde därefter var en jättepositiv hyllning. Och båda två var ganska lästa. Så att då blev det ju älska och hata. Och överallt när vi åkte och spelade så var det älska och hata bandet liksom. Och sen så gjorde vi en grej av att vi inte försökte gömma undan den där första recensionen, utan vi bemötte den och gärna, för vi tyckte den var så over the top och felaktig. Inte felaktig för att man inte gillade vår musik, utan det var mer att det var massa insinuation om vilka vi var som inte vi tyckte stämde och sådär. Ja, men det var ju en spännande tid. Så att på det stora hela så kan jag väl sakna, Jag kan känna mig lite lost i dagens musikklimat som många andra kan göra, att det släpps så sjukt mycket musik och jättemycket bra musik. Men var ska allt ta vägen och hur ska den bli hörd och vem ska ta emot den, undrar man då.
Tänker du någonsin att du har ett visst antal låtar kvar att höra i livet?
Mm.
För det brukar jag göra.
Mm. Nu fick du mig att tänka på det, ja.
Okay.
Så man ska liksom tänka på det nästa gång man sätter på en låt, om den är värd att...
Jag kan säga så här, det är bäst att inte tänka så.
Mm.
Det är nog E4 till galenskap.
Mm. Jag kan sakna en grej till från den tiden. Och det var ju att man inte heller hade tillgång till all musik. Det här jagandet och letandet och beställa en skiva som tog lång tid att få hem... Det är väl inte något att sakna egentligen, att det var en oerhörd kamp. Men det skapade nog ändå en sån oerhörd nyfikenhet. Förväntningar, men sen också... Herregud, jag kan ju sitta och lyssna på ett album. Jag kanske gillade 5 av 10 låtar på albumet. Men jag gav det så mycket omsorg och försök så att jag började förstå och även tycka om de andra låtarna. Verkligen omsvepte hela albumet och gav det sån tid. Och det hinner man inte med idag.
Nej.
Även ett album jag längtar efter idag som jag köper och så lyssnar jag på det. Så måste man vidare, för att nästa vecka så kommer det andra. Och jag som ändå sysslar med det här nörderiet med vinyler och... älskar liksom extra saker som ligger i vinylskivorna, inserts och blad och sånt där. I svaga stunder så kan man ju då undra, herregud, vem hinner ta fram ett textblad idag och sitta och läsa texterna, för att nästa vecka så är det något annat som... Men man får ha en tro på framtiden ändå.
Ja, och med de orden så snurrar vi igång en låt till. Det här är ju en ganska långsökt koppling, men du får hänga med på det.
Mm.
Will you take me across the channel? London Bridge is falling down. Stranger woman tries to say what a man will try to drown. And he's the rain that they predicted. It's the forecast every time. The rose has died because you picked it. I believe that brand is mine. All over the world, strangers talk only about the weather.
Vi hörde Marian Faithfull sjunga en cover på Tom Waits-låten Strange Weather. Jag tror att hennes version har nått längre ut än hans, för att han sig bara med på live-skivan Big Time från 88. Så här va, det är egentligen inte Marian Faithfull vi ska snacka om, utan vi ska ta oss tillbaka till restaurang Landet, Telefonplan.
Mm-hmm.
Året är kanske 2010-2011.
Mm.
Och jag var där och såg ett gäng tjejer som var utklädda till mimare köra Leonard Cohen-covers. Och så bytte de instrument med varandra efter varje låt. Och det var så himla bra. Men de var bara förbandet. För sen så satt du och Karl-Johan vid Pälskalle och delade scenen med lite så här 2 killar med gitarr.
Va?
Dela stories och sjunga låtar. Kommer du inte ihåg det här?
Nej. Va? När sa du att det var?
2010 eller 2011.
Ja, det ringer kanske någon liten klocka, men det här med Lena Cohen och...
För jag har försökt hitta de här tjejerna sen dess, och min bästa ledtråd är att jag snackade med en som kände någon av dem, och de verkar liksom ha varit kursare allihopa på någon läkarutbildning. Och så var de också sjukt musikaliskt begåvade och gjorde det här lite vid sidan av.
Mm.
Så att det är liksom det var en sån här one and done grej. Och
wow.
Med, teoretiskt att du också hade turen att bevittna.
Eller så var det så hemskt så att jag
dök upp sent.
Var nervös och satt någon annanstans. Ja, och dök upp sent.
Så kan absolut.
Ja.
Men kommer du ihåg att du och Vit Pälskalle delade scen på restauranglandet någon gång vid 2010-talets början?
Ja, alltså jag har ju haft en hel del att göra med Kalle, men jag kan tänka mig att han var nog i täten då den kvällen, va?
Det var nog 50-50 skulle jag säga.
Hoppas inte det är mig du tänker på.
Nej, men du, jag vet att det var du.
Okej. Okay. Ja, då satt jag med en liten synt. Eller
ja,
något
en liten så. Synt. Ja. Och så turnes ni om att liksom prata och köra.
Ja, ja precis. Jo, men jag minns det här vagt, absolut.
Mm.
Alltså jag minns ju det mesta jag gjort, så det här är ju väldigt märkligt. Men det låter som en väldigt improviserad afton.
Ja, det var sladdrigt utav bara helvete.
Ja. Okej, okay. Kanske inte ens annonserat eller?
Jo, men det var det. Och det var ju också just att, alltså du sa så här, var det han som var i tät nu? Jag kan ju säga att det var liksom när Vit Päls precis hade slagit igenom och liksom
jaha.
Blev lite så här snackis mm. bandet. Och då var det lite speciellt att han skulle köra solo. Men så fort jag såg att du var med så tänkte jag så här, okej, okay, men mm. fett.
Okej, okay. Ja, för jag minns att jag hade något förslag till honom att vi skulle ha en duo som hette Carl Jonas och Carl Johan, för det är så dåligt. Men jag tror inte att vi annonserade oss som Carl Jonas och Carl Johan-duon, men herregud, det här ger mig ju lite lust att detektiv jobba och se vilka det där var som spelade innan oss.
Jag kan säga att själva eventet, om det någonsin funnits ett sådant, mm. verkar vara skrubbat från nätet. För jag gjorde en väldigt rudimentär googling innan vi sågs ifall, bara för att kolla ifall jag hittade något.
Mm.
Ja, men om det är någon där ute, och nu vänder vi oss till er lyssnare som har span på de här Leonard Cohen-mimarna, så får ni gärna höra av er, för att det var något i hästväg.
Nej, alltså det är klart att jag hade kommit ihåg om jag hade sett det. Jag måste ha missat det tyvärr.
Mm.
Så det vill jag jättegärna veta.
Mm.
Och det är inte så länge sedan egentligen.
Nej, inte så länge sedan, nej. Tycker jag. Jag hjälpte en kompis att flytta. Året var kanske 2007 och sånt där, och han skulle flytta in i en etta på Söder.
Mm.
Och när vi hade baxat upp en soffa 7 våningar och jag tackade för mig, så hastade jag ner för trapporna. Och i en alkov i trapphuset så stod det en skokartong med cd-skivor. Och någon hade en handskriven lapp. Det stod varsågod att ta.
Mm.
Och då plockade jag upp en skiva med någon konstig kille med någon konstig hatt på.
Don't Quite.
Exakt. Mm. Vad var det vi hörde här, Carl Jonas?
Det var Blood Music, en instrumentallåt som heter Don't Quiet från 2007, ja, precis.
Ja. Och ja, det var ju en lyckoträff. Mm. För det här är svinbra. Det är ett bra album i övrigt. Och det här är också ett spår som du har tagit med på din nyligen släppta Blood Music instrumentalsamling.
Mm. Mm.
Alltså jag rekommenderar varmt hela det albumet, för det är fantastiskt fin musik.
Vad kul.
Och jag blev speciellt glad att just den här var med, för det är liksom en låt som har följt med mig sedan dess.
Mm.
Vad är det du gillar med den?
Ja, men då blir jag glad, för att jag gillar också den här låten, för det var det första, ja, det var det första instrumentala spåret jag gjorde med Blood Music, och det kändes som en befrielse att bara få leka och spela med goda vänner utan att tänka på text och sång, utan låta musiken få vara allt. Sen har titeln Don't Quiet har ju en väldigt speciell betydelse för mig, och det är en konstig titel. Det var vid den här vevan så gick min morfar bort nere i Skåne under ganska dramatiska omständigheter, och han var den sista i min släkt av oss nära i alla fall. Och när jag tömde huset med min bror så hittade vi långt inne på vinden en kolteckning inramad med Don Quixote på häst. Och så stod det Don't Quiet. Och det var, min mamma gick bort när jag var 7, så att hon har ju varit ganska mytomspunnen, och det är sådär, man minns kanske saker, eller så har man fått dem berättade för sig och sådär. Men det här var ju då såklart min mamma som hade gjort den, och hon kan inte varit så gammal. Men jag blev ju så nyfiken på om hon hade skapat en ny figur som hette Don Quiet, eller om det var felstavat.
Har du kvar den?
Mm. Ja. Och den borde ju varit omslag på den skivan. Också sådär att jag tog lite konstigt beslut där. För det var ju självklart att den skulle vara omslag. Så minns jag inte liksom varför det inte blev så. Men den, fan, hänger den inte här någonstans? Jag ska visa den i alla fall innan. Mm.
För jag minns, jag funderade på så här, var är omslagsbilden tagen? Och så gick jag på Katarinavägen en dag. Och så var det som att stadsbilden linade upp perfekt med min minnesbild av Don Quiet. Och så tänkte jag så här, okej, här måste han ha stått.
Mm. Det stämmer.
Ja. Apropå med löst i kanten och så här. Mm. Hur är det? Alltså, vad är egentligen Blood Music? För att du har också gett ut skivor med liksom bandnamnet Carl Jonas and Blood Music. Är det liksom, ibland är det bara du, ibland är ni ett kollektiv, eller vad?
Fråga inte mig, fråga någon annan. Jag har ingen aning. Nej, men okej, okay, det är löst i kanten, absolut. Och det har ju jag velat att det ska vara. Men långt tillbaka, innan 2017, säger kanske 2003 kanske, när First Law Power tog en längre paus, eller kanske till och med la upp skorna på hyllan, så då låg jag på sjukhus ganska länge efter en aneurysm i hjärnan, och då fick man mycket tid att tänka, men då tänkte jag att jag skulle starta något eget, ett soloprojekt. Men jag hade också i samma veva blivit oerhört inspirerad och glad i att ha möten med folk, och att liksom se vad som hände i stunden med 5-6 personer i ett rum som utgår från någonting. Improvisation, ja, kanske. Eller utgår från mina små skisser och sådär. Så att Blood Music blev ju, det var mitt soloprojekt, och jag gjorde en del väldigt, som kanske den där landet du nämnde, spelning helt själv. Men på inspelningarna så var det alltid väldigt mycket folk som blev inbjudna. Och, så då räknade vi oss som ett band på ett sätt. Så ibland har vi pratat om det som ett band, och, men det är alltid jag som har tagit både ris och ros, eller ja. Det är jag som gör låtarna. Men sen att det har blivit Carl Jonas en Blood Music. Jag kommer inte ihåg vad det var för beslut som gjorde att en skiva var väldigt dumt. För det dök ju inte upp tillsammans med de andra. Så det ångrade jag ett tag. Och sen finns det även en skiva som heter Carl Jonas. Bara, ja. Carl Jonas in en Gilbert Play.
Ja, just det.
Mm. Men Blood Music, jag tror att det fanns en liten kris med det där namnet för några år sedan, för att det dök upp väldigt ganska många olika blood music. Något stenhårt Atlanta hiphopgäng och något shoegaze band som heter blood music. Och det gör väl ingenting egentligen, men deras grejer hamnade på mina sidor och mina grejer hamnade på deras och sådär. Så det var lite kaos där ett tag. Kanske därför det blev Carl Jonas som blood music.
Okej.
Okay. Nu är det tillbaka. Nu är det bara blood music.
Ja. Mm. Härligt. Nu är det så här att det kan ju vara så att det är folk som lyssnar nu som känner igen din röst men som aldrig har hört någonting blood music, first world power eller singer songfighter relaterat.
Mm.
Jag tänkte snacka lite om det kort, men först lyssnar vi på den här. Det haitiska bandet Le Chlu Chlu kör låten Kokoye.
Mm. Fantastiskt.
Ja, det här är en orkester som har tuffat på sedan mitten av 60-talet. Just den här låten är från 70-någonting. Du pratade ju om hur du växte upp liksom i mörkaste Småland i skogarna och det inte fanns så mycket musik. Idag, sen ganska många år tillbaka, är ju du en av personerna som verkligen öppnat ett musikaliskt fönster mot omvärlden och delar med dig av dina fynd med hyfsad regelbundenhet i Kaleidoskop i P2.
Ja, precis.
Jag har själv lagt till extremt mycket i liksom egna spellistor tack vare saker du har spelat. Mm. När slog det här till? Och det ser man ju också i Singer Songfighters utgivning att du letar vitt och brett och hittar grejer som ingen annan har hittat också.
Jag jobbade ju på en skivaffär när jag slutade skolan och köpte ju mycket skivor. Jag har ju alltid varit väldigt musikintresserad, även om jag inte har spelat. Men det kanske inte var så bred sökning såklart. Även när vi spelade indie-musik där på 90-talet så var man ganska insnöad på en och samma sak. Men det fanns väl någon längtan efter att liksom att det måste vara mer. Det måste finnas mer och det kan inte bara vara i den här
4 ackord.
Nej.
Bas, elgitarr
och trummor. Och ja, det fanns någon längtan efter att liksom hitta annat. Och som jag sa i den här dokumentären att oförutsägbarhet. Jag kan nog älska liksom att inte riktigt veta vad man ska lyssna på nästa vecka och att inte ha några regler utan bara lyssna på vad man går igång på liksom. Och det kan vara väldigt mycket olika saker, men jag vet faktiskt inte varför. Jag tycker bara att min musiksmak blir bredare och bredare. Jag liksom älskar verkligen saker inom det mesta. Även om jag inte är så duktig på en del genrer så är det kul att hitta saker inom det mesta.
Jag skriver under på det. Jag tycker att just det här intresset föder ett vidare intresse.
Mm.
Alltså, jag tror inte jag hade lyssnat på drone-musik idag om jag fortfarande hade hållit mig till skivbörsgenren rock och pop.
Nej.
Utan man ser hela tiden igång nya delar av hjärnan och hjärtat.
Mm. Ja, men så är det.
Med det sagt så ska vi börja sniffa på din utgivning lite. Jag ska berätta en kort liten story. Jag var i Göteborg. Året kanske var 2015. Eller 2015, jag tror det var 2015. Och så var jag inne på en skivaffär. Jag vet inte om den finns kvar. Men den heter Music Lovers Records. På Kyrkogatan. Alltså medan jag stod och bläddrade så la jag märke till vad som strömmade ur högtalaren. Och det var någonting helt otroligt. Och så gick jag fram till killen i kassan och frågade, vad är det du spelar just nu? Och så höll han upp en skiva och sa, den här har jag precis fått in. Den är inte till salu. Men så tjatade jag mig till den. Det kan också ha varit en försäljningstaktik såklart. Mm. Men det var, låten var Le Tioco Tioco heter den var. Idrissa Somauro. Utgiven av dig. Och det här är ju en historia som du har berättat annorstädes. Men du är liksom otrolig musik från, är det Senegal eller Mali?
Mali.
Ja. Men bara, liksom, några år senare så släpper du det här. Jonas.
Gasper Nali från Malawi.
Vill du försöka dig på låttiteln?
Du får gärna säga det.
Ja, jag vet inte uttalat det, men det heter Abale Ndikuzeni.
Ja, det är jättebra.
Det som är så kul, du ska få ordet, men det som är så kul med den här killen är att man får liksom intrycket att han bor och verkar på en strand. För att det är liksom mycket av pressbilderna på honom är att han sitter vid av i vattenbrynet med sina hembyggda instrument och lirar natt som dag.
Men jag tror det är ganska nära sanningen. Han har ju faktiskt varit här i alla fall två gånger tror jag. Ena gången så spelade han ute på Rosenhill, vilket var helt, han satt ute i liksom i snickarboden och spelade med sitt hembyggda jättelånga.
Ja precis, vad är det vi hör här? Ska vi börja i den änden?
Han gör sitt egna stränginstrument av ja, men saker som han hittar nere vid stranden typ. Men det är ju en minst 2 meter lång liksom
kropp
ja. Och sen är det väldigt få strängar. Hade han en sträng kanske?
En sträng. Du, alltså tänker typ en kille som sitter, han har, det är typ ett oljefat som han använder som trummor. Och så en nedriven telefonstolpe som har spänt en sträng över och spela med en flaska på, va?
Ja, men just den här mannen upptäckte jag precis som många andra via YouTube-klipp där man såg honom sitta liksom i och började liksom få kontakt och söka upp någon som visste var han befann sig och kände att det här måste göras mer tillgängligt.
För han befolkar en ganska liten genre, men som främst företräds av liksom, vita västerländska män. Och det är de här, så här skrotnisse, blues, jag tänker på så här, C6 Steve, Bob Log.
Ja,
exakt.
Absolut.
Vi har Old Carrie McKee här i Sverige. Folk som i princip bygger egna instrument och liksom kompar sig själva. Men Gasper är ju, tycker jag, alltså, suverän.
Absolut. Ja, men det är något så oerhört genuint och enkelheten i det hela liksom går rakt till hjärtat på något sätt.
Så du har utforskat kanske fel, men du har tagit dig till Mali, lyckats få ut magisk musik från Idrissa Somauro. Projektet, du har varit i Malawi och liksom övertagit Gasper Nali att släppa sin musik.
Själsligen har jag varit där. Jag har inte varit där rent fysiskt.
Du var inte där rent fysiskt, okej.
Oj, om du tror att jag har varit på alla mina släppsplatser så... Åh gud, om... Nej, tyvärr. Det har ju varit ett extremt flöde av mejlande och skrivande och ringande. Och, så jag har inte varit i Malawi.
Okej, men det jag ville komma till var att till slut så tog du väl dig utanför Gubbängen?
Oh ja.
You know what a japo and the moy dole. Money musal to say tani.
Say
tani. Bala.
Bala.
Tayo elek samarom and the moy war.
Moy war. Moy war.
Här vill jag ändå ge 1998 års Carl Jonas rätt. För att det här, alltså, ingenting låter som det här.
Nej. Jag tänker på det också när jag hörde nu att alltså det går inte, viss musik går inte att tänka ut eller skapa utan att man, det som händer i stunden.
Det här är ju ett ganska långt kapitel. Oh.
Vet vem som spelar sax?
Är det Maria?
Mm. Ja,
man hör det på tonen.
Mm.
Ja, det här är ju ett ganska långt kapitel. Alltså, om det någonsin blir en sån här deluxeutgåva så måste det bli en 50-sidig booklet med storyn bakom det här. Men
om vi just till det här projektet, det finns material till en 50-sidig bok faktiskt.
Mm. Vad hörde vi?
Vi hörde Wow Wow Kollektiv. Ett band som jag var med och startade upp i Senegal.
Och just den här låten heter Mamadou Lo and His Children.
Mm.
Och jag antar att det var precis de vi hörde.
Precis. Jättedålig titel egentligen, men det fanns inget namn på låten och jag ville verkligen ge dem cred och berätta vad det var vi hörde, så att det blev deras namn.
Jag tänker, alltså, jag kan dra historien som jag förstår den, superkort, och så får du rätta mig det jag fel och så kan vi prata om vad som har hänt sedan dess.
Mm.
Men du var i Senegal och spelade in. Och på något vänster så blev det liksom fnurra på tråden eller liksom glappat. Du åkte hem och sen så vet ingen vart inspelningen tog vägen. Och sen så en dag så sätter du dig i en taxi för du ska på något kalas med dina barn. Och så visar det sig att taxichauffören är från Senegal och ni börjar prata. Och du berättar att du varit där och spelat in. Han bara, ja, men det är mina polare. Du, jag ringer dem nu så fixar vi det här.
Ja, bitvis rätt.
Bitvis rätt.
Ja. Skulle kunna vara helt rätt. Och det låter mer realistiskt än hur verkligheten kan te sig ibland. Men ja, jag var i Senegal då strax innan corona. Fick ett residensstipendium, åkte dit på vinst och förlust. Aldrig varit i Afrika, kan inte franska, åkte själv. Det var mitt livs äventyr. Och jag gick runt som ett stort darrande frågetecken och ja, det var ett underbart äventyr och jag fick vänner för livet. Och det var egentligen inte några planer på något mer än att jag ville dokumentera, uppleva och inspireras. Och, så att när jag skulle åka hem efter typ 2 månader så stod jag där på flygplatsen på natten och... hade väl med mig lite inspelningar. Jag hade varit på lite konserter med Lamine Sissoko. Som
du har gett ut också.
Ja, precis. Så det hade jag med mig och jag hade lite små rep som jag hade gjort, jams och sådär. Och så ställde Air France-piloterna in alla flyg, gick i strejk och jag fick återvända till det här stället där jag var då. Och då fick jag en extra vecka där och då blev det som ett, det var ett sign tyckte vi allihopa då, att vi ska göra någonting större än att bara sitta och jamma. Så då började vi spela in på en väldigt enkel utrustning på ett jordgolv sent på nätterna. Vad skulle jag komma till? Jo, just den här låten då. Och då blev det frö till Wawa Kollektiv och sen åkte jag hem och det var ingen fnurra på tråden egentligen, men det var när jag kom hem så insåg jag att alla de viktiga filerna och allt det viktiga vi spelade in, det skulle mina vänner skicka till mig för att de var inte riktigt klara med inspelningen, de ville göra vidare. Och det är inte så enkelt som att bara skicka någonting från Senegal till Sverige, och det är inte så lätt att förstå varandra heller eftersom vi inte, vi pratar ett tredje språk eller ett hittepåspråk med varandra. Plus att datorn gick sönder där borta och det var massa grejer som hotade hela grejen, och jag liksom försökte med alla medel liksom rädda det som fanns. Sen visade det sig att det var vänner här från Sverige som nästa år fick det här stipendiet, som åkte dit och fick med sig filerna på en hårddisk. Och sen så började vi då via WhatsApp, Sverige, Senegal, och skicka filer och snacka dagligen liksom och göra pålägg. Och de ville att jag skulle blanda in mer svenska musik så att det inte bara skulle vara ett senegalesiskt projekt, utan det skulle vara någonting som inte påminner om något annat. Det var ju jätteinspirerande och kul. Men den här låten, när jag lyssnar nu igen så tänker man, herregud, det här, den här låten, den kunde inte ha skrivits liksom eller arrangerats, för det var lika mycket galna grejer som jag var med om under den här tidens gång. Så är ju den här låten liksom, det är essensen av ödet, slumpen. För när skivan nästan var klar och jag satt och mixade den här i Stockholm, så var jag på väg, ja, jag var nog på väg till något födelsedagskalas med mina barn och hade glömt min plånbok, upptäckte jag i taxin. Och så pratade jag med taxichauffören om att betala vid ett senare tillfälle. Och vi förstod ju klart snabbt att han var från Senegal, och så började vi prata och då kände han till stället jag hade varit i och han, vissa människor. Så att dagen efter så skulle han komma till den här studion där jag sitter och mixar, och jag skulle betala honom. Så det var egentligen allt. Och när han kommer dagen efter så har han med sig två av sina barn, sin kusin och några fler. Och de hänger i studion hela dagen liksom, och det är jättekul. Och jag inser att den här mannen, han är too good to be true. Det är klart att han ska vara med på skivan liksom. Det är tecken, det är mycket som är tecken. Men så jag bad honom, för han citerade ofta saker och jag förstod att han hade en väldigt poetisk ådra. Så jag bad honom skriva ner en liten kort text och frågade om han ville sjunga in. Och den här, just den här låten fanns som en instrumental, men som aldrig hade, den var inte tänkt att hamna på skivan. Så då gick han in i sångrummet och la den här fantastiska sången. Och sen när han kom ut så sa han, förlåt, vi måste slänga allting, det gick inte bra. Medan jag och Fredrik Svahn som spelade in var helt lyriska, det var ju underbart. Nej, mina barn förstörde, de ville jävlas, de kom in hela tiden och härmade vad jag sa. Och bara, snälla, vi kan få behålla det, det var ju, ja. På den vägen är det.
Ja, men bara låt det hända.
Ja.
Okej, okay, men du är tur att min version inte blev gospel då. Jag tror jag läste om det här på din Bandcamp-sida, men så har jag blandat ihop allt i huvudet.
Ja, men det, ja.
Det liksom funnits Carl Jonas-figurer på andra platser i världen historiskt. Nu tycker jag vi ska lyssna på en av dem.
Oj då.
He was a good boy, friendly like me. He liked to enjoy music and to make happy everybody. He sang, played guitar all over the country. He in small towns, a big cities. And now, he doesn't play guitar, but play machine gun in Vietnam. He plays machine gun in Vietnam. He joined the army and swore fidelity to the striped stars of flag and liberty. Ta-pum, ta-pum, ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-pum. He plays machine gun in Vietnam. He plays machine gun in Vietnam. From the mountains to...
Vi hörde Pompeo Stillo och hans kompan The Companions. Det här är en italienare som flyttade till USA någon gång på 60-talet och köpte en gammal radioaffär i Chicago som han gjorde till skivaffär. Mm-hmm. Och inledningsvis så sålde han bara musik från Kalabrien och Sicilien för att han ville liksom sprida italiensk folkmusik och inte bara, du vet, when the moon hits the sky stuket som amerikanerna var vana vid och varit lite av en mångsysslare. Och det här är en singel som släpptes mitt under brinnande Vietnamkrig på någon sorts privatpress.
Wow.
Och reissue-giganterna Numero plockat upp den och släppt den igen.
Som singel eller?
Ja, precis. Ah. Som 7-tummare. Men
fantastisk låt.
Det finns en intervju med Pompeo Stillo som är sparad på The National Library of Congress och tillgängliggjord på nätet från 1977. Mm-hmm. Jag är nyfiken på den här killen. Det är därför jag har fått den skrala fakta som finns. För att det finns inte så mycket mer på honom. Men jag kallade honom för en Carl Jonas-figur. Alltså, det kan ju inte bara vara lätt, tänker jag, att driva ett eget skivbolag med vad jag antar är ganska små marginaler. Mm. Vad är det som får dig att fortsätta?
Bra fråga. Jag har nog tuffat på av ren överskottsenergi och kärlek till musiken utan att tänka så mycket. Men det finns ju alltid plats för reflektion någon gång, och när jag har gjort det nu ganska nyligen faktiskt så har jag börjat fundera på hur gick det här till? Det verkar som att jag har släppt upp mot 50 fullängdsalbum nu då. Jag tror jag har drivit singer-songwriter i 9 år. Hade jag varit ekonomiskt oberoende så hade jag ju kunnat göra det, men jag har ju liksom varit ganska, jag har jobbat halvtid, jag har varit arbetslös, jag har varit sjukskriven. Så jag ställer mig lite frågande själv. Alltså, det har gjorts på olika sätt kan man säga. Men det har ju gjorts av en drivkraft till att ja, men jag har nog hittat min mission här i livet. Jag älskar ju liksom att dela med mig av musik och sprida musik. Och det har inte varit för tungt, för då hade jag inte kunnat göra det. Man har fått hitta olika vägar, men jag tar inte för givet att jag kan fortsätta för alltid. Och herregud, jag hade jättegärna sett att det var ett litet team på 3-4 personer som hjälpte mig ibland med struktur och logistik och packa skivor eller hitta vägar för att få en smidigare distribution. Men när jag har funderat på det, dels så har jag inte de ekonomiska möjligheterna att ge lön till folk, men också hur ska någon förstå den här röran som jag har byggt upp det här på? För det bygger på, ja men låten vi hörde, Mohamedou Law and His Children, slumpen, det är ganska mycket slump över, när jag kollar diskografin på släppen, hur kom det sig att den släpptes där? Och det kan vara olika tillfälligheter som är jättespännande för mig men som ingen annan kan se. Och det kan finnas en logik som jag tycker är självklar men som kanske egentligen inte är självklar.
En sak jag är nyfiken på, jag vet att du jobbar med begränsade medel. Samtidigt så är det ju så att i mina öron så har du väldigt bra smak. Alltså, det är ju som att Sing-a-Songwriter-loggan är en kvalitetsstämpel. Även om det är någonting man aldrig har hört. Det är en skiva som Olle Wikström, Kranen.
Ja.
Det är en sån present. att snurra igång den och höra skitbra knasjazz.
Mm.
Det här kanske är en ledande fråga, men jag tänker att den här begränsningen att du ändå jobbar med så små medel, kan det liksom underlätta på något sätt att du måste besluta, att det är så mycket som står på spel kring varje släpp, att du väljer, jag antar att det är väldigt mycket grejer som du måste välja bort, så att allt som du faktiskt ger ut, allt som du faktiskt satsar på är någonting som du tror stenhårt på.
Jag tror stenhårt på det för min egen del. Jag vill ju ha den här skivan.
Mm.
Jag vill kunna lyssna på den här skivan och jag vill att andra ska kunna göra det. Men jag tror inte...
Jag menar inte ur ett kommersiellt perspektiv. För, det är inte den världen som vi befolkar här.
Och det har man ju lärt sig att livet inte funkar alltid som man tänker sig. Men jag tror stenhårt på det rent personligen, absolut.
Mm.
Det är klart att om man ser tillbaka på en utgivning med massor med olika fantastiska skivor så har man kanske ibland, jag har aldrig trott fel att det är någonting som jag inte tycker om, men jag, det kanske inte alls gav något gensvar hos någon. Och, ja.
Ja, men det kan man aldrig veta.
Nej.
Men där kommer, tänker jag liksom att tiden ger dig rätt. För om man tittar tillbaka på många av dina släpp så är det ju, det är så många av de artisterna, framförallt svenska, som liksom har blivit stora namn i en förhållandevis liten värld också. Mm. Jag tänker så här, Iris Viljanen släppte en tidig pianoskiva.
Mm.
Nu ska hon ut på stort turné med Stina Ekblad och band. Liksom hela, alltså, det är cred deluxe. Skator, Dina ögon, första skivan släpptes på sin Songfighter.
Ja, det är kul. Och jag ser det nog så också att... jag hoppas i alla fall att artisterna känner så att om de vill ha det här som en startpunkt så är de, det har de alla fått veta att de är fria att flyga vidare sen. Och om någon kan göra mer för dem är bättre så är det ju bara bra. Mm.
Du är som den där fritidsledaren som folk hade som så här, hade nycklarna till musikförrådet. Och...
Jo, men samtidigt, nu låter det som att jag är... så god och men samtidigt jag ska ju villigt erkänna att det hade inte funkat heller, jag hade inte kunnat ta hand om band som håller på att bli stora eller om vi tar bandet Dina ögon som ett exempel så hade det slutat i katastrof om jag hade fortsatt ha dem för att de behöver mer än en kille som inte har obegränsat med tid och bara att sitta och packa deras vinyler som var beställda. Det var, ja, herregud. Hela det rummet var fullt med beställningar. Och jag hade grannbarn här som hjälpte mig att tejpa. Och så att jag var inte riktigt redo för deras nästa
steg.
Nej,
jag förstår.
Och de var nog inte beredda på att ha det så heller.
Nej. Ja, men vi tar en liten palettrensare innan vi sluter cirkeln med lite mer singer-songwriter-snack. Det här är en låt som jag tror att jag fått av dig i egenskap av kaleidoskop-lyssnare.
Mm-hmm.
Your friend from next door was around again, telling me he knew what we'd been through, as his house was too small and he was going to have to move. And his son had had his struggles with the piano, and for weeks they'd gotten by with no sleep. The dog's sore tooth had kept them full awake, lost and scurrying with worry.
En av hans riktigt bra låtar.
So maybe we could bond now over a drink.
Hopeless, helpless eyes.
Well, at least I could play at their wedding for free as a favor. Now we are the best of friends. And I tried to tell them of the last wedding I played, where it had been suggested I just strayed in drunk for some nearby Irish bar.
It'd do me good to leave the house,
he did say. But I've been out all week. We just keep different hours. And I think of Guy Fawkes' signature, before and after torture. Won the world he'd been through to change his whole demeanor. And maybe I should buy myself a Japanese fighting dog to ease my dealings with the world.
Rubriken manlig pratsång har diskuterats i den här podden förut. I den påhittade genren så är det här, tycker jag, ett lysande stjärnskott. Vi hörde James Yorkston prat, sjunga Guy Fawkes signature. Men det här är ju en person som du har jobbat med.
Mm. Stötte på varandra, ja, faktiskt genom Blood Music som blev inbjuden. Jag blev inbjuden till den här underbara skotska festivalen Home Games som fanns i den lilla fiskarbyn Anstruther. Och där var King Creosote och James Yorkston ett kollektiv. Jag hade säkert brevväxlat lite med dem innan och sen hade jag ju såklart sett dem när de var här. Det fanns en artist som hette Unpock som de kompade, som jag var stort fan av. Så att vi hade stött på varandra, men sen blev jag inbjuden dit och sen har vi hållit kontakten liksom. Jag tror vi har skrivit något mejl per år, jag och James, och pratat om varandras musik. Och sen för typ 5 år sedan så bjöd jag in honom att spela här i Stockholm på Pygmé-teatern. Och då hade jag inget förband, så då satte jag mitt egna instrumentala second hand orchestra som förband. Och då blev det så lyckligt att vi även kompade James under hans konsert och det kändes så kul och lyckat, så att hans lediga dagar efteråt så gick vi in i studio och kändes helt naturligt och fint, så att då började han väl se en möjlighet till att skapa ett samarbete, så då blev jag inkallad som producent och sen har vi nu gjort 2 album och ett tredje ska spelas in.
Okej.
Så det, ja, det är kul.
Ja. Ja, men det finns en låt som jag hörde för några år sedan som, liksom, som jag älskar. Jag har alltid tänkt att det här är någonting som du hade kunnat ge ut.
Du satt och ditt.
Ja, det hade varit grymt. Vi hör den spanska artisten Pep Lagarda och hans band Tapineria sjunga låten Caseta del Plater. Albumet heter Brossa Dair. Jag tror att det är typ 1970. Jag vill visa dig omslaget här. För det är ganska spejsat. Jag vet inte om du kan se. Det är liksom gubben i månen som vilar över en udde. Och det är ett hus som det lyser i. Det kanske är fest där. Och ute på en sten i förgrunden så sitter en groda och spelar gitarr.
Mycket fint.
Ja.
Och väldigt fin låt. Inte hört innan.
Nej, men det här är ett fantastiskt album. Och det är verkligen, ja, men, alltså någon sån här barfota fest i Medelhavet. Det är lite hippie stämning.
Mm.
Det är som att de verkligen bara ställt en mick i ett rum och kört.
Mm.
Ja, men lite i enlighet med den estetiken som du har pratat om genomgående här under vårt samtal. Händer det att du spelar in uppstyrt också? Du vet, med klick?
Ja. Det gör det väl. Allt som ges ut är inte jag med och spela in.
Nej, men så jag tänkte på de grejerna som du...
De jag... Klick. Jag har stött på klick.
Ja, men förstår jag menar, för att väldigt mycket av din estetik och det verkar handla om att liksom, som du har varit inne på, acceptera slumpen, fånga nuet och kanske inte ha så snäva ramar.
Jag tror att det har gått mer och mer under alla år nu, har det gått mer och mer mot väldigt lösa, för att jag kanske är mer tryggare i den. Så att det kommer ett album nu i december som är väldigt mycket det vi har pratat om, många i ett rum och inget klick, men en härlig stämning. Men självklart så jag är ingen fiende mot att jag menar, jag liksom många andra kan älska oerhört välproducerad Fleetwood Mac eller ja, något annat. Så det är väl vad musiken och låten kräver kanske.
Bara apropå liksom studiodisciplin, så vill jag säga en grej när jag glömmer det. Jag tänkte säga det flera gånger och glömt det flera gånger. Men jag var i Koppom i Silent-studion för ett tag sedan. Mm. Och jag misstänker att Anders Lind i alla fall är väldigt förtjust i First Floor Power. För att du var på flera ställen i Silence-huset som liksom väggarna pryddes av First Floor Power-affischer.
Mm.
Det är ändå ett hus som har gett ut väldigt mycket. Så att, det är nog ingen slump vad som hamnar på väggarna där.
Nej, men vi har väldigt speciella band till varandra. Vi bodde där en lång tid när vi spelade in och de betyder jättemycket. Den studion och den platsen och Anders, ja, det, de har en stor plats i mitt hjärta.
Mm. Då har vi nått finalen här, Carl-Jonas. Ja, om man på något sätt ska summera Singer-Songwriter, allt vi har pratat om hittills och liksom var du befinner dig just nu, så tror inte jag att det hade gått att göra bättre än med den här låten.
Nej, det är ett bra val. Det är Lamins bror på Kåra där.
För sista gången idag, vad hörde vi, Carl-Jonas?
Nu hörde vi Asiko Golden Band, De Grand Joff. Senegalesiskt trum och vokalt gäng som har vissa kopplingar till det här bandet Wow Wow Kollektiv. Så det var där genom som jag fick höra talas om det här häftiga gänget.
Mm, låten heter BGBG.
Mm.
Är det här inspelat under samma period som, alltså när du var i Senegal i 2 månader?
Nej, det här är inspelat nu liksom. Ja, på vinst och förlust så fick jag höra lite demos och sen har jag sett underbara liveklipp där den här stora orkestern är ute på gatorna. Men sen bekostade jag en inspelning i Dakar där de gick in och så försökte jag sitta med liksom via WhatsApp då och då och liksom ge dem lite inspiration eller lyssna på någon mix och sådär.
Oj, oj, oj. Alltså det känns verkligen som det krävs starka förtroendeman. För de hade ju lika gärna kunnat tänka sig att nu har den där jobbiga killen av sig och så bara vänder man mobilen upp och ner.
Absolut, och det hade också kunnat bli något som jag inte går igång på. Men vi förstod nog ganska snabbt att jag ville bara att de skulle låta som de gör. Inte göra sig till, inte göra någon shiny production med klick.
Nej. Men skarpa öron kanske också lägger märke till att det inte bara är trummor och slagverk och liksom senegalesiska stränginstrument som kora som hörs, utan även någonting lite mer hemvant.
Mm.
Jag tänker på dragspelet.
Ja, precis. Jo, när jag då fick tillbaka inspelningarna och skulle mixa så frågade jag lite. Jag frågade bandet vad de skulle tycka om jag testade att lägga till något litet element här och där. Och då, deras svar var ju liksom, det räknar vi med. Snälla, gör det. Så utan att liksom förvanska eller förändra det för mycket så tänkte jag väl att man skulle testa något litet element i varje låt. Sen så var inte det så lätt. För det, själen kan lätt gå förlorad. Men här bara kändes det helt underbart när Amanda satt med dragspel här i Stockholm. Och...
Ja, precis. Det är vår jukeboxvän Amanda Fritzén som lirar.
Ja.
Ja, det funkar ju oväntat bra. Jag säger bara oväntat för att jag hade inte trott att jag skulle höra dragspel i den här kontexten.
Nej, men det var... Jag ska sluta prata om slumpen nu, men...
Men det var ändå slumpen.
Ja, det hade säkert kunnat funka med ett fint piano, men nu blir det dragspel.
Mm. Precis. Ja, men den här är nog ute när ni hör det här, alla ni kära lyssnare. Och ja, du säger att det ska komma någonting mer i december i år.
Ja, det kommer faktiskt en julskiva.
Ja, men spännande.
Mm.
Och hur ser det ut på släpphorisonten efter årsskiftet?
Ja, det finns lite släpp på gång. Det är väl mest... Nej, det är inte bara svenska släpp. Det finns också något utländskt. Lite blandat och gott.
Ja, men kul. Du, Carl-Jonas, tack så hemskt mycket för den här pratstunden.
Tack så hemskt mycket själv.
Och ja, som sagt, 3 år har det tagit. Mitt budskap till er alla där ute är ge inte upp, utan den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, men den som väntar på något som gott
väntar
alltid för länge. Tack.
Tack själv.